Vi ber tillsammans. Tack himmelske far, tack pappa. Att vi nu ska få lyssna till ditt ord. Du som är så där otroligt mycket större så vi absolut inte kan begripa dig. Och treenigheten känns ju inte alltid som att det gör det lättare. Men tack att det ändå på något sätt finns saker som vill hjälpa oss att förstå vem du är. Till ditt väsen och till din natur. Och jag ber Herre, låt det bli uppenbart för oss vad du vill säga till oss. Och vad som är viktigt för oss i våra liv tillsammans med dig. Låt ditt ord tala den här stunden. Amen. Den här dagen i kyrkoåret heter trefaldighetsdag. Och nu börjar en lång period som håller på egentligen ända fram till domsöndagen och det här kyrkoåret börjar ta slut. Och trefaldighetstiden, det handlar om vardagstiden som Kristus och som församling och som enskilda. Det handlar om hur ska vi växa i våran tro? Hur ska våran tro mogna? Och hur ser våran vandring och våran relation till Gud ut? Det är egentligen det som den här söndagen och ända fram till domsöndagen med några få avbrott handlar om. Din vandring, din efterföljelse, alltså det här vardagliga lärjungaskapet. Och temat som slår an det här som ska ha med vardagstron att göra tycker ju inte jag är det enklaste. Treenigheten. Det kanske är den svåraste kullerbyttan för våra hjärnor. Men jag tror samtidigt att den faktiskt har något väldigt, väldigt viktigt att säga. Det är för att den talar om djupet i vem Gud innerst inne och ytterst sett är. Vem är Gud? Och hur gör vi honom känd för andra människor? Det kanske egentligen skulle räcka, och jag var på ett sätt lite lockad av tanken när vi inte är så där jättemånga här idag. Tänk om jag bara skulle slänga ut de två frågorna här. Och så skulle det få bli en stund av prat oss emellan. Och så får vi delge sen. Vad tänker vi? Vad kommer vi fram till? Vem är Gud? Ja, men jag tror faktiskt att jag gör det. Vi tar bara en kort ögonblick. Jag vill att du tillsammans med de som sitter jämte dig kan inte bara prata lite om vad är din bild? Vem är Gud för dig? Kort, inte jättelänge. Men jag blir jättenyfiken. Ta en stund och berätta för varandra. Vem är Gud för dig? Och vad har du för erfarenheter av honom i ditt liv? Hoppas det känns okej. Ett kort ögonblick. Nu avbryter jag det här lilla tankeexperimentet. Och jag hoppas att det här kanske har gett lite mer smak att fortsätta prata om vem är Gud. För jag tror att det är en brist bland oss att vi inte alltid sätter ord på det vi tror på. Och om inte jag för mig själv på något sätt kan berätta om mina erfarenheter om Gud, hur ska jag då kunna göra det här som är den andra frågan? Hur gör vi honom känd? Jag tror att det här är jätteviktigt att vi med dem vi är ganska trygga med faktiskt talar om vem är Gud. Att vi med våra syskon i den här församlingen sätter ord på det. Då tror jag att det är lättare när det blir dags att dela den erfarenheten med andra. För då ligger det liksom redan lite grann i våran mun. Sen William, jag frågade William här framme då. Och vem är Gud? Det var svårt. Och så säger hans smarta mamma. Och det kanske är mer Jesus. Och nu börjar vi närma oss treenigheten. För är det inte så att det kanske är lättare för oss att prata om Jesus? För det är han som har blivit människa. Men jag tror det är viktigt att Gud både är fader, att han är sonen och att han är den helige ande. Och det kanske är lättare för oss att lära känna Jesus och kanske helige ande. Men då har vi en utmaning att lära känna de andra delarna, personerna av Gud som vi kanske inte känner så bra. För lärjungarna tycktes det vara viktigt att berätta om Gud också som en treenig Gud. Låt det här samtalet fortsätta. Jag tror det kan vara spännande för oss att dela den med andra. Dagens text ifrån Apostlagärningarna. Episteltexten, alltså den text som ett brev. Det ingår i ett längre stycke. Och då Petrus och Johannes, de har mött en förlamad tiggare. En man som är helt utlämnad ur samhället. Han är fullständigt hjälplös. Men så lyfter Jesus Kristus upp honom och gruset. Han får sin rörelseförmåga tillbaka. Han springer omkring och han säger: prisa Gud! Och så ger han Gud äran för att Jesus har bett för honom och för att han kunnat börja röra på sig. Det här väcker otroligt mycket rabalder. Så det landar i att Petrus och Johannes sätts i fängelse. Och de får sitta där över natten. Och så dagen efter så ställs de inför en domare och så ska de få stå till svars för detta. Och de förbjuds att predika i Jesu namn. Men istället då för att ta den här förbudet på största allvar så går de till sina vänner och så ber de: Gud, ge oss frimodighet att fortsätta tala om dig, Jesus. Och så ge oss frimodighet att be för sjuka i ditt namn. Och så står det att de fylls av helige ande. Och så fortsätter de att vara frimodiga. Och det här tycker jag visar oss att apostlarna, vad gör de? De här första lärjungarna, vad gör de med insikten om att Jesus är mer än en god människa? Han är Guds son. Ja, insikten leder ut i handling att gå ut och berätta. Och i frimodighet faktiskt också våga be för människor som lider eller har det svårt. Och vi kommer in i den här texten precis när de har ställts inför rådet. Och det är Apostlagärningarna 4, 5-12 och den kommer upp på väggen. Nästa dag samlades de högsta styrelsemännen samt de äldste och de skriftlärda i Jerusalem. Överste prästen Hannas var där liksom Kajafas, Jonatas och Alexandros och alla av överste prästerlig släkt. De lät föra fram apostlarna och frågade dem: genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta? Då fylldes Petrus av den helige ande och så svarar han dem: ni äldste och folkets ledare, när ni idag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han har blivit botad, då ska ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom Nazaren Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda står den här mannen frisk framför er. Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Frågan var: i vems kraft, i vems namn blir den här människan frisk? I vems namn har ni handlat? Och trots att det faktiskt hänger ett dödshot över dem så säger de: ja, det är Jesu Kristi namn. Och så går han lite på de här: honom som ni korsfäste men som Gud har rest upp från de döda. Och det var genom den helige ande som lärjungarna fick en otrolig frimodighet att tala om detta trots det hot som hängde över dem. I den evangelietext som är föreslagen för idag och den gammaltestamentliga text så är det två möten som sker och de tycks vara alldeles vardagliga. I evangeliet så är det i den berättelsen där Jesus kommer till Betania, Marta, Maria och Lazarus. Och där får vi tydligt se både Jesu gudomlighet och Jesu mänsklighet. För när Lazarus, hans gode vän, har dött och när han är på väg till staden så möter han Marta. Och vad Jesus gör då är ju inte att direkt visa sin makt, sin auktoritet, att han är Guds son och har förmår att uppväcka Lazarus. Utan det första reaktionen Jesus har, det är att han med de här människorna, sorgetåget med Marta, han börjar gråta. Han är i förtvivlan över den sorg och den otroliga smärta och svåra situation som de här människorna är i. Så gråter Jesus med dem. Han fylls med medlidande. Han rör sig i sitt innersta. Han står inte kall eller på avstånd och går in som Gud och rättar till allting på en gång. Utan först lider han i det innersta av sin mänsklighet där han är full av känslor. Men sen visar han så otroligt tydligt att han är mer än en god medvandrare. Han är Guds egen son som är herre över liv och död och som förmår att ge nytt liv. Och så säger han så här i Johannes 11:41: Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig. Men jag säger detta med tanke på alla de som står här, för att de ska tro på att du har sänt mig. Marta trodde att Jesus var Guds son. Det var en tro och en kunskap som den helige ande var tvungen att ha gett till henne. Det var inget som någon människa kunde ha räknat ut. Och i allting vad Jesus gör när han vandrar på jorden, så har han typ såna här kommentarer. Fader, du har sänt mig. Jag behöver egentligen inte be, för du, jag vet att du redan har hört mig. Men för alla de som hör detta så ber jag att de ska tro att du har sänt mig. För honom var det viktigt att visa på sin relation till fadern och att han var ett med fadern. Ett vardagligt möte, en begravning. Men där i det mötet händer något gudomligt, där Jesu gudomlighet visas tydligt i att Lazarus får liv. I Gamla testamentet är det också ett sånt möte. Och det är Abraham som sitter utanför sitt tält, och så möter han tre män som ställer sig där. Och den här texten är från Första Mosebok 18. Det är den texten som av tradition räknas som en stark, stark bild, och kanske den första tydliga bilden av treenigheten där den visar sig. Tre män kommer till Abraham. Och han faller ner där inför dem och säger: kom in och bli min gäst. Han visar på en otrolig generositet. Öppnar upp sitt hem, slaktar det bästa han har och bjuder på en härlig måltid. Kom in och var mina vänner. Kom in och dela gemenskap. Och sen när de har ätit en stund så säger den ene mannen: och vart har du din fru Sara? Hon är där inne i tältet. Och så berättar han så här. Han säger så här: om ett år så kommer jag komma tillbaka. Och då kommer hon ha en son. Och då ler Sara i tältet. Hon vet att hon är gammal. Hon har inte lust till sin man längre. Och hennes modersliv är dött. Så hon ler. Men ingenting är för underbart för Gud. Och vad som är spännande i just den här texten, det är att Abraham tillber en. Och så växlar författaren mellan att säga att det är tre stycken personer, med att hela tiden adressera dem ändå i singular. Och när de talar så är det bara en som talar. Och den här texten har varit en stor inspiration för ikonmålare. Att det här mötet med Abraham, då är det Gud själv som kommer på besök. Men han kommer som fadern, sonen och den helige anden. Det är den äldsta text som av tradition knyts till treenigheten. Men om man tänker utifrån det som Jesus gjorde, det han sa och hans liv, så möter vi, som jag sa, i berättelsen från Lazarus en tydlig bild på, ett tydligt bevis på att Jesus inte bara är människa, men att han också är människa. I Lukas 5 så säger han så här: när han såg deras tro sa han: min vän, du har fått förlåtelse för deras synder. Och då tänkte de skriftlärare och fariserna: och vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder utom Gud? När Jesus förlåter synder så är det ett tydligt bevis på att han inte bara är människa, utan har Gud. För det är bara Gud som kan förlåta synder. Och på alla de ställen där man kan läsa om vem Jesus är och vad Jesus gjorde, så är det omöjligt att dra någon annan slutsats att han både måste ha varit full människa och också varit Gud själv. Att Jesus ber till Gud, sin far, och det visar ju att de inte kan vara samma person. Och när Jesus ber fadern om att han ska sända sin ande, och då blir ju hela treenigheten tydlig på en gång. Jesus ber till fadern att han ska sända den helige ande. Och i den text som Filip läste i början, dopbefallningen, att vi ska gå ut och göra alla folk till lärjungar och döpa dem i faderns, sonens och den helige andes namn, det är ju också ett tydligt tecken på den treenige guden. Och i Johannes 4:24 så läser vi att Gud är ande. Och de som ska tillbe honom måste tillbe i andens handling. Och vad är det här då? Vad har det för något med mitt liv egentligen att göra? Ja, den väsentligaste innebörden i treenigheten, det skulle jag säga, att Gud till sitt väsen, till sin person, vem Gud är, så är han koinonia. Gud i sig är gemenskap. Och en gemenskap är ju bara möjligt i samspel med andra personer. Jag har svårt att ha gemenskap med mig själv. Jag måste ha en annan att ha denna gemenskap med. Om Gud endast var farn, vem skulle han då kunna visa? Hur skulle han kunna vara kärlek? Vem skulle han ge sin kärlek till? Om Gud endast var sonen, ja, hur skulle det då vara när sonen kom ner på jorden och lämnade himmelen och gudomligheten till viss del? Gud är inte ensam, inte ens i universums skapelse, inte ens innan alla änglar, alla serafer, keruber kommer till, utan Gud var före skapelsens begynnelse kärlek. Kärleken fanns innan skapelsen kom till. Gud var inte beroende av att skapa människan för att ha någon att ge kärlek till. I gemenskapen från början mellan Fader, Son och Helig Ande så var det gemenskap, så var det kärlek. Och en kyrkofader, Gregorius, som är från 300-talet, han var nog lite före sin tid, men han har beskrivit treenigheten som en helig dans. Och det är lite intressant, om man på 300-talet kunde tala om dans i kristna kretsar och till och med få bli kyrkofader, när det sedan har kommit en period i kyrkan då man inte kan tala om dans. Men för Gregorius så var det så att det här är klart att det här är någon helig dans som pågår. Och Peter Halldorf, han har uttryckt det så här när han ska ta den här symboliken med dansen. Och jag ger ett citat som också kommer upp på väggen. Gud är till sitt väsen gemenskap. En livfull, lekfull, längtansfull dans mellan Fadern och Sonen och Anden som pågår i evigheters evighet. I den här sprudlande dansen dansade Sonen född av Fadern sänder Anden som utgår från Fadern, frambringar skapelsen i en hissnande kosmisk piruett som kröns med att Gud i ett infall av hänförelse avbildar sig själv i sitt yppersta konstverk, människan. Och som om inte det vore nog, människan bjuds upp till dans. Och det är genom att delta i förtroligheten och innerligheten mellan Fadern, Son och Ande som människan blir sig själv. Guds gemenskap, Fader, Son och Ande, är inte skild från skapelsen. Den är inte isolerad, utan det är en gemenskap i rörelse som en dans som drar människor till sig. Och Guds gemenskap tar plats i skapelsen genom inkarnationen, genom att Gud blir människa. Och den kristna tron på Gud som en, men samtidigt tre, och den växer faktiskt fram ur de kristnas erfarenhet av Gud som tre. Treenigheten är inget begrepp som förekommer i Bibeln, men det är fullt av exempel från hela Nya Testamentet där kristna faktiskt erfara Gud på tre olika sätt. Tre distinkta olika personer, men tillsammans en person. Först möter de Jesus och så delar de hans uppståndelseliv när han har kommit tillbaka från de döda. Och så tillber de Fadern som har sänt Sonen som sin stora kärleksförklaring. Och så tar de emot den helige Ande. Och när de då reflekterar över detta, delat livet med Jesus, tackar Fadern att han har sänt Jesus som sin kärleksförklaring och tar emot den helige Ande för ledning och för att få kraft att utföra uppdraget. Och den här erfarenheten, när man reflekterar över den och försöker sätta ord på det, ja, då kommer treenigheten fram som ett begrepp och som en grundläggande förståelse för vad kristen tror är, men främst för vem är Gud och hans väsen. Och den kristna läran är egentligen aldrig något annat än en reflektion över erfarenheten vem Gud är. Och jag skulle säga att vi behöver de här erfarenheterna som vi pratade om i början. Jag behöver ha erfarenhet om Fadern som jag faktiskt behöver underordna mig. Han är min far. Han är den som har ansvar och omsorg, men också fostra mig. Det jag behöver lära mig att underordna mig, Fadern. Och så är det Sonen. Han som i kärlek har gett sitt eget liv för att öppna vägen fram till Fadern. Och han kanske är den som är lättast att förhålla sig till det, för att han är den som är mest lik oss i sin mänsklighet. Och så är det Anden som vi absolut behöver ha någon form av personlig relation till. För det är han som gör mina tankar, mina funderingar. Det är han som gör teorier och funderingar till liv. Det är den helige Ande som kan göra erfarenheten levande i mitt liv. Och vi är skapade att ingå i den här gemenskapen. Vi är skapade att förenas med Gud. Inte i första hand att förklara Gud. Och nattvarden är ett sånt där strålande tillfälle då vi konkret faktiskt i bröd och vin förenas med Gud själv. Så det som du kanske konkret behöver ta med dig från den här gudstjänsten, det är att Gud i sitt väsen som treenig är gemenskap. Och vi får vara en del av den gemenskapen. En generös gemenskap som är som en dans i rörelse som drar in människor, som är inkluderande och som bjuder in. Det här blir utmanande för mig som kristen. För om Gud är den här gemenskapen och jag längtar efter att bli mera lik honom, då behöver ju jag i mitt privata personliga liv, då behöver vi som församling eftersträva den där gemenskapen som faktiskt är gudomlig. Den där gemenskapen som går utöver min ork och min förståelse. Jag behöver ju ha en sån gemenskap som är osjälvisk, som är utgivande. Och vi människor, vi har ett behov och en tendens av att på något sätt begränsa oss. Alltså vi är begränsade. Då kan man känna att jag orkar inte eller jag klarar inte av. Och jag kanske inte riktigt är intresserad av att utöka min gemenskap. För jag har nog med den jag har. Men här utmanar Gud oss att kliva in i hans gemenskap. Att låta våra vardagliga relationer och gemenskaper präglas av den. En utgivande, osjälvisk. En gemenskap som utmanar ensamheten i vårt samhälle, i vårt land. En gemenskap som utmanar ensamheten i Partille. En ensamhet som hotar alla människor. Oavsett om du lever i en stor familj eller om du lever ensam. Oavsett om du har ett hus eller om du bor i en lägenhet. En ensamhet som hotar alla människor i alla åldrar och livssituationer. Men kan du tänka dig att du dras in av Gud själv. Du inbjuds i hans gemenskap, som är en gemenskap med Fadern, Sonens och den helige Ande. Och där du får uppleva kärleken från Gud. Sen sänds du ut från den gemenskapen för att dela dina, inte kunskaper om Gud, utan dina erfarenheter av Gud. Och så får du dra nya människor in i den gemenskapen. Och jag vill avsluta med det som står i 1 Johannes 1:3. Det vi har sett och det vi har hört, det förkunnar vi för er. För att också ni ska vara med i vår gemenskap. Som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Gud är gemenskap i sitt väsen. Han välkomnar dig in i den gudomliga gemenskapen. Han sänder dig ut från den gemenskapen för att du med den erfarenhet du har av honom ska dela den med andra. Och dra in fler människor in i den gemenskapen. Som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Och i vår begränsning och i vår orkeslöshet så har vi den helige Ande som ger oss kraft och kreativitet att bygga den gemenskapen. Vi ber. Tack Fader, tack Son, tack helige Ande att du är en. Och samtidigt har du valt att vara tre. Och vi behöver erfarenhet både av dig som fader. Både den fader vi behöver underordna oss och den som tar oss i famn när vi misslyckas och faller. Vi behöver erfarenhet av dig Jesus, du som har gått före och visat hur du vill att vi ska leva våra liv. Och vi behöver daglig hjälp och ledning och kraft och mod från dig helige Ande. Och jag ber att vi i den här gudstjänsten ska få lära känna dig, Fader, Son och Helig Ande, och vem du är. Du som i ditt innersta väsen är gemenskap. Och du som utmanar oss att vara en del av din gemenskap. Men också att bygga en sån gemenskap och välkomna många människor in i den gemenskapen. Så att också de ska få vara del i gemenskapen som är en gemenskap med Fader, Sonen och den Helige Ande. Amen.